Klockan är 3 och du lyssnar på Radio Göteborg nu.
Nu är det bestämt. En storsatsning att bygga ut Masthuggskajen med 1300 nya bostäder. Den psykiska hälsan bland ungdomar försämras. Med oss i studion har vi en av de drabbade. Och ett café i Göteborg har utsetts till Sveriges godaste semla.
Vi börjar med byggprojektet vid Masthuggskajen som efter många turer har tagit sig vidare i processen och planen har nu lämnats av till kommunstyrelsen. Vi hör Ann-Katrin Fågelgren, andre vice ordförande för byggnadsnämnden.
Ja, det är ju en stor plan som går över flera kvarter, alltså ända från Järntorget bort mot det så kallade Amerikahuset, och det rymmer ungefär 1300 bostäder, men det är också många kontorslokaler, verksamhetslokaler, och kulturen ska ju också få inslag. Det blir ett hotell och även förskola då.
Ja, det är ett omfattande bygge vid Järnvågen och Masthuggskajen som äntligen kommit vidare i processen efter det beslut som fattades under tisdagen. Politikerna ser flera positiva aspekter med byggandet och Axel Josefsson är ledamot i byggnadsnämnden.
Vi behöver ju utveckla stan och vi har ju en strategi om att vi behöver förtäta de centrala delarna i staden.
Men det har funnits en del frågetecken i arbetet och i december fick detaljplanen återremitteras till stadsbyggnadskontoret. Det handlade bland annat om för få skol- och förskoleplatser, att projektet skulle hindra möjlig trafikutbyggnad och att det sades att det var underfinansierat med 200 miljoner kronor. Så här har det nu löst sig.
Ja, man kan väl säga att ett av tre har vi fått ett positivt svar på. Det är trafikfrågan där man har gjort djupare analyser nu och där nu förvaltningarna säger att man kommer att kunna klara av att bygga ut områdena runt omkring.
När det gäller skolor och förskoleplatser så lever planen alltså inte upp till detta ännu. Den ekonomiska frågan är inte heller löst i dagsläget, men förlusten i planen har minskat från de 200 miljoner kronorna till 160 miljoner.
Vi kan ju inte göra så mycket mer åt detta i byggnadsnämnden nu eftersom vi inte har det mandatet när det gäller kostnaderna. Utan vi har påpekat det här och vi skickar ju nu vidare det här ärendet, går ju vidare till kommunstyrelsen för att sedan ska planen antas i fullmäktige.
I inslaget hördes Ann-Katrin Fågelgren och Axel Josefsson. Reporter var Elin Tinge.
Psykiska ohälsan bland unga har ökat med 100% i åldrarna 10-17 under de senaste 10 åren. Det visar en ny rapport gjord av Socialstyrelsen. Mellan åldrarna 18 och 24 har den psykiska ohälsan ökat med 70% under samma period. I samband med ökningen har de redan långa väntetiderna också skjutit i höjden. Vissa kan behöva vänta i flera år på att få vård. Vår reporter Alice Edvard frågade Susanne Ågård, sektionschef och chefsöverläkare vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, om resurserna räcker till.
Nej, det känner vi ju inte förstås. För det är ju ingenting vi tycker är bra, att vi har en lång väntetid för vissa utredningar. Så att vi är inte rustade för den efterfrågan som finns just nu, det är vi inte.
Det sa Susanne Ågård, sektionschef och chefsöverläkare vid BUP. Och med oss i studion har vi Maria Larsson, 21 år gammal, som har drabbats av de långa väntetiderna. Välkommen Maria.
Hej.
Hur kom det sig att du sökte vård?
Jag hade varit deprimerad och haft ångestproblematik i väldigt många år. Och sen till slut så jag försökte nästan begå självmord. Och mina föräldrar bestämde sig för att det var dags att tvinga mig att gå till vårdcentral. För jag ville inte göra det själv innan. För jag trodde inte det var allvarligt nog.
Mm. När började när sökte du vård?
Jag sökte mig till vårdcentral våren 2016 blir det. Och sen blev jag remitterad från vårdcentral till vuxenpsykiatrin i september. Och intagen där. Och sedan, eller inte intagen utan de sa ja, du ska vara här, inte på vårdcentral. Och sen så fick jag träffa läkare och fick medicinering i december 2016.
Mm. Så du fick vård då?
Ja, medicinsk vård, men ingen terapi.
Okej. Okay. Hur länge du fick vänta då och kom till, du fick medicinering då?
Ja.
Började du få någon samtalsterapi då?
Nej.
Hur kom det sig?
De har en kölista på vilka som får terapi. Och jag var inte först i den. Så jag fick vänta tills det skulle erbjudas.
Är du kvar på väntelistan?
Nej, det är jag inte.
Hur kommer det sig att du inte är det?
Jag sökte mig privat när mina problem blev så pass stora att jag inte kände att jag kunde hantera dem. Och då, jag läste till psykolog, så jag var medveten om att man hade möjligheter till privat vård. Och då sökte jag mig privat istället. Och när jag då berättade på mitt läkarbesök då, på psykiatrin, att jag gick i privat samtalsterapi, då tyckte de att jag inte behövde stå på terapilistan hos dem längre, för att jag snart skulle vara så stabil att jag skulle vara hos vårdcentral igen.
Okej. För de som inte vet, vad är det för skillnad på, finns det några skillnader mellan privat och annan slags vård?
Nej, inte i kvalitet, men du betalar själv och du får leta upp personen själv.
Mm. Hur dyrt kan det bli?
I mitt fall kostar det 900 kronor per gång, men det är ganska dyrt. Det finns billigare, men det brukar ligga på flera hundra kronor ändå. Mm.
Okej. Tack så mycket för att du kunde komma och vara med.
Tusen tack.
Frölunda. Två raka förluster och bara 5 poäng ner till 8:e placerade HV71. Det gör Frölundas bortamatch mot Skellefteå imorgon att den blir extra viktig. Men trots förlusterna tycker tränare Roger Rönnberg att laget ska fortsätta på samma sätt i kommande matcher.
Ja, vi tycker vi har en trend där vi prestationsmässigt har gjort våra bästa matcher den här delen av säsongen, så att vi vill fortsätta på den trend vi är. Vi tänker inte lika mycket resultat som ni som är utanför våran bubbla, så att vi ska fortsätta spela bra ishockey, och sen ska vi se till att vi inte bjuder motståndarna på några enkla situationer som har gjort att de har kunnat vinna matcherna. Så att det är några få situationer per match som har gjort att vi inte har vunnit de här två senaste, men vi har spelat, tycker vi, en rasande bra ishockey, så det ska vi fortsätta med.
Det var mindre än 2 veckor sedan lagen senast möttes uppe i Skellefteå. Då tog Frölunda en klar 3-0-seger. Det fanns flera saker från den matchen man hoppas kunna ta med sig till morgondagen.
Nej, men positiva bilder. Jag tror att de bilderna finns hos spelarna naturligt. Däremot så var det många saker i vårt spel som var väldigt bra då. Både spelet utan puck och spelet med puck, så gör vi en väldigt, väldigt bra prestation den matchen. Så vi har ett facit hur vi vill att det ska se ut. Och frågan är vad Skellefteå gör för att försvåra det för oss.
Eftersom att OS snart drar igång saknar man inte mindre än 5 ordinarie spelare till morgondagens match. Det är flest av alla lagen i SHL. Enligt Rönnberg är det dock inget som stör om man är väl förberedda.
Ja, det blir andra som får kliva fram. Det blir att vi får möblera om lite grann i våra enheter. Men vi har också haft en planering för det här hela säsongen, så att det är inte så dramatiskt.
Ni hörde Frölundas tränare Roger Rönnberg. Reporter var Robin Gustafsson.
Snart kan bilar vara ett minneblott på Tredje Långgatan. Politiker i trafiknämnden har enats om ett förslag att göra Tredje Långgatan till en gågata året om. Axel Josefsson är andra vice ordförande och berättar mer om vad det man vill göra.
Jo, men vi vill utveckla det området runt Långgatorna. Vi ser ju att det finns mycket näringsidkare där som har sina verksamheter, och vi hade ju ett försök här under sommaren som föll mycket väl ut, och nu skulle vi vilja permanenta detta.
Tredje Långgatan är känd för sitt rika uteliv och många krogar. Detta har gjort att man de senaste somrarna låtit gatan vara bilfri. Och förslaget om att göra det till en gågata även efter sommaren, alltså året om, är något som göteborgarna är positiva till.
Nej, men det är väl bra att det ska bli det. Alltså, det blir lugnare för alla, både barn och hundar och sådär. Och ja, roligare att gå på utsvängarna om somrarna. Då är det i och för sig redan gågata, men ja, även på vintern kan man ha utesvängning kanske.
Ja, det är trevligt med en gata där det inte kör så mycket bilar. Det är ju trafik överallt.
Ja, men jag tycker det är samma. Det är bra med gator utan trafik. Man kan flanera och titta på goda affärer och så vidare. Så det är jättebra.
Nej, men det är väl jättemysigt för stan. Den här delen av stan börjar leva upp mer och mer. Och, man gillar sina uteserveringar på sommaren, så jag ställer mig positivt till det.
Men hur blir det då för de boende längs Långgatan? Kommer de att påverkas av förändringen? Vi hör Axel Josefsson från Trafiknämnden igen.
De nackdelar som kom fram då i utvärderingen, det handlade om bullerproblematiken för de boende. Det handlade om nedskräpning och till viss del trygghetsfrågorna. Och det är någonting som blir viktigt nu i den utredning som trafikkontoret får göra då, att titta på hur man kan komma åt dessa problem. För det är klart att det ska vara en bra boendemiljö också.
Men vad innebär förslaget egentligen? Kommer det bli några ombyggnationer längs Tredje Långgatan? Och kommer förändringen att kosta något?
Ja, det kommer det göra, och det har vi sagt också, att det är viktigt att vi gör en förändring. Det går inte bara att sätta upp en skylt, en förbudsskylt, utan vi måste ju också bygga om den gatan. Och där hoppas vi ju på att näringsidkarna och fastighetsägarna är villiga tillsammans med kommunen utveckla den här målpunkten så att det inte enbart belastar skattebetalarna.
Sist hörde vi Axel Josefsson, andra vice ordförande i trafiknämnden. Reporter var Johanna Hed.
Och nu till semlor. Västsveriges bästa semla har blivit utsedd och vinnaren blev bageriet Kumpane i Göteborg. Bagaren Karin Selén är glad över utmärkelsen.
Här tittar vi på, är bullen bra, är det bra kardemummasmak, grädden känns bra, locket, ja. De tittar på varje del på ett annat sätt, så det känns ju extra roligt att ha vunnit det.
Fettisdagen närmar sig och det vispas, bakas och piper på bageriet. Enligt branschorganisationen Västra Sveriges bagare och konditorier är det här man hittar den bästa semlan i hela Västsverige. Karin Selén berättar om hemligheten bakom en god semla.
Så. Och sen har vi massan som vi har kört ihop. Och då kör vi sådär som vi har jättefin mandelmassa som vi tar först. Och sen tar vi dem, när det blir över bullar så sparar vi dem i frys. Och sen smular vi ner dem och blandar med mandelmassan. Och så gör vi den smidig med lite vanlig hel mjölk helt enkelt, som gammaldags mjölk. Så det är lite som man gör hemma. Sådär som mormor gjorde, hon blandade i liksom lite gamla bullar, eller ja, nu är det ju detta nya bullar, men det är liksom lite bakade vettebullar i den här mandelmassan för att ge extra smak då. Och då blir det ju kardemumma i här också. Bullarna har kardemumma i sig.
Bagarna kom hit redan klockan 4 i morse för att hinna baka alla semlor. Men det är ingenting jämfört med hur tidigt man kommer att behöva gå upp nästa tisdag, som ju är fettisdagen.
Nu blir det ju nästa vecka när det är semmeldagen. Då får vi gå hit extra tidigt den tisdagen och baka jättemycket bullar. Men nu har vi bakat så det räcker idag. Liksom, ja, lagom för en dag. Men just den dagen så säljer vi kanske 5-6 gånger mer än vi gör. Då. Så då får man gå hit ännu tidigare och baka fram er bullar som är färdiga tidigt. Liksom. Mm.
Okay. Hur många bakar ni då?
Ja, då bakar vi säkert 500-600, va? Ja, 500-600.
Reporter Sofia Ekberg Ekendal.
Idag släpptes den rapport som Göteborg ska följa för att nå det globala miljömålet. 83 stycken förslag till åtgärder har tagits fram och målet bedöms bli svårt att nå. Vi hör Fredrik Högberg, miljöutredare på Miljöförvaltningen, som är projektledare över rapporten.
Ska vi liksom klara av och begränsa klimatförändringar till 1,5 grader så kommer det att påverka göteborgaren också.
Det är miljö- och klimatnämnden som fått i uppdrag att undersöka vad som kan göras i Göteborg för att möta mål som står i Parisavtalen. De har tagit fram en rapport på lokala åtgärder som behövs göras för att Göteborg ska kunna leva upp till Parisavtalens ambitioner om att begränsa den globala temperaturhöjningen att överstiga 1,5 grad.
Ska vi klara av Parisavtalets intentioner med att komma väl under 2 grader och sikta på 1,5 som det står, så kommer vi att behöva öka takten väldigt, väldigt mycket.
Miljöförvaltningen har tagit fram 83 stycken förslag till åtgärder för att försöka nå målen. Det är svåra mål att nå, och Högberg förklarar att konsekvenserna av att inte uppnå dem är många och kommer ha stora negativa effekter på miljön.
Det är ju väldigt väldigt stora konsekvenser. Det som oftast brukar lyftas fram är väl havsnivåhöjning, smältande polarisar och en värmeexpansion i haven gör att vattenvolymen blir större helt enkelt, och Göteborg ligger ju liksom risigt till. Det behövs ju bara liksom en pålandsvind som ligger på och nederbörd, så då svämmar ju de lägre delarna av staden över.
Han avslutar med att påpeka att det finns några saker som vi själva kan tänka på för att bidra till ett bättre, klimatsmartare samhälle.
det är väl några saker som man som individ faktiskt kan göra. Tänka på vad man äter, hur man reser och hur de pengarna som vi faktiskt har förvaltas gemensamt av banker och fondbolag och andra saker, hur de används.
Vi hörde Fredrik Högberg, miljöutredare på Miljöförvaltningen. Reporter var Hanna Freideman.
En man greps under tisdagskvällen efter attack mot en familj i deras hem. Enligt polisen ska mannen ha sprayat någon form av gas i huset. Mannen ska ha kommit till hemmet för att inspektera en klocka som en familj i Örgryte skulle sälja. När betalningen skulle göras sprayade mannen tårgas eller pepparspray enligt polisen. Mannen kunde övermannas av en person i bostaden och man höll fast honom tills polisen dök upp. Händelsen rubriceras som försök till rån, det rapporterar GP.
Länsstyrelsen i Västra Götaland meddelar på sin webbsida att de får drygt 14 miljoner i statsbidrag för att satsa på en verksamhet för asylsökande. Sammanlagt kommer pengarna hjälpa 9 300 personer i länet. Förutom länsverksamheten kan även ideella föreningar som jobbar med asylsökande be om bidrag från statsbidraget.
Ett molntäcke sträcker sig över stora delar av Göteborgsregionen och lätta snöbyar kan förekomma i stora delar av Göteborg. Temperaturen ligger strax ovanför noll och nordliga vindar kommer in ifrån Atlanten. Det kan bli blåsigt. Prognoserna för morgondagen är fortsatt nederbörd och temperaturen kommer att ligga på 0 grader. Till helgen blir det fortsatt molnigt, men solen kan eventuellt titta fram. Temperaturen kommer att variera mellan 1 plus och 5 minusgrader.
Ni lyssnar på Radio Göteborg nu på K103 i Studentradion. Hör oss igen imorgon. Dagens producenter var Fernando González och Joel Sund. Tekniker Felicia Dolk. Och vi i studion heter Erika Krusell och Fredrik Lagerström.